Här behöver vi absolut en ciceron, och vi har fått en ciceron. Vi har fått direktör Lundqvist som är chef för firman. Och till honom ställer vi frågan med detsamma. Hur många olika delar finns egentligen i en cykel?
Ja, cykeln är en betydligt mer komplicerad maskin än folk i allmänhet tror. I en cykel tror det ingår cirka 700-800 bitar. Och därför förstår var och en att en cykelfabrik måste vara synnerligen välorganiserad för att varje bit ska kunna komma fram samtidigt och inta sin plats i cykeln. För utan varje bit, alltså om den enda liten detalj saknas, så blir det ingen verklig cykel.
Plottret ut just i ett fält, plottret ut just i ett modernt hem många gånger. Ett modernt hem.
Hej, idag ska jag börja med att berätta någonting för dig. Det var inte Leonardo da Vinci som ritade cykeln. Den där man hittade bland hans papper, ja, den visade sig vara gjord av någon annan senare. Vi ska prata om cykeln i dagens ting, se hur det började och följa med de riktigt unga och höra vad de tycker. Men vi börjar med de nya internationella forskningsrönen. Nu kan vi säga det högt. Det har visat sig att cykling är hälsofrämjande och ökar välbefinnandet. Ja, jag vet inte hur det är med er, men ibland tycker jag att forskningen lägger lite mycket kraft på något som man kanske redan förstod. Men alla kanske inte gillar att cykla. Men jag gör det verkligen, och vår gäst i dagens ting gör det. Vi har en av Antikrundans experter hos oss idag. Välkommen, Peter Plunke.
Tack så mycket.
Du har cyklat mycket, du.
Ja, jag är road av tvåhjulingar överhuvudtaget, men speciellt cyklar och cykelns historia tycker jag är kul.
Mm. Vad tror du då? Är det hälsofrämjande och ökar välbefinnandet?
Definitivt, men när man började cykla så diskuterades just hälsofrågan väldigt mycket på 1880-talet. För att det var en del läkare som ansåg att det inte var nyttigt för benen och knäna. Men så det var en stor debatt som pågick då på 1880-90-talet.
Du, jag har läst om någonting som heter hobbyhästar och löpmaskiner, och det är någon slags orörliga cykelmaskiner.
Om jag ska dra historien från början,
ja, det får du gärna göra.
Så är det ju så här att de allra första cyklarna, de kom under det första decenniet av 1800-talet, alltså runt 1810. Och det var en tysk baron som hette Carl Friedrich von Dreis zu Sauerbronn.
Härligt.
Ja, det är ett underbart namn. Ja. Och han heter alltså von Dreis, och av det har vi fått ordet dressin. Mm. Alltså ett rälsfordon som vi tänker på närmast. Men hans cyklar, de kallades för dressiner. Och i England sen så tog man upp tillverkningen, för att man stal friskt redan på den tiden. Så att det var väldigt svårt att skydda en uppfinning. Men, så i England kallades de där för hobby horses. Men den hade ett fel, den hade inga pedaler.
Nej.
Utan på tyska kallar man den också för Laufmaschine. Förflyttningen sker då att man har en underlig sadel med ett armstöd. Men man kan styra cykeln.
Mm-hmm.
Och sen springer man, man har alltså fötterna i backen. Och vad ska jag säga, stakar sig fram, ungefär som på skidor kanske. Och den där kunde gå ganska så fort om det inte var allt för kuperat. Han utmanade bland annat postdiligensen mellan ett par tyska städer och slog postdiligensen.
Okej,
mm.
Vad läckert.
Så den där perioden, den första cykelperioden, den var ungefär från 1814 fram någon gång på 1820-talet. Och det där blev alltså fashion, det blev inne. Och överklassen roade sig då med att kastas ut för olika backar iförda bonjour och hög hatt. Så det där blev en väldigt, väldigt stor fluga, men den hängde inte på så länge, utan det var ganska dött sen på 1820-talet. Sen var det tyst ända fram till 1865. Då var det ett par fransmän som kom på, det sägs att de fick in en sån här springcykel för reparation, och kom på att man skulle kunna sätta trampor eller pedaler på framhjulet. Så att det gjorde de. Och Det blev då, kan man säga, den andra eran i cykelns utveckling.
Stopp där! Du tycker visst att du är duktig, du.
Varför det?
Du åker cykel utan att hålla i styret. Vet du inte att det är förbjudet? Minst en hand på styret och båda fötterna på pedalerna. Adjö med det.
Att cykla långt, det är inte bara ett spännande äventyr. Det är också ett bevis på envishet, kraft och målmedvetenhet. Och när det gäller kärlek kan det ju vara hela skillnaden mellan lek och allvar. Pradyumna Kumar Mahanandia har aldrig ångrat att han tog cykeln från Indien till Europa. Vår reporter Bo Sjökvist har ringt upp.
Jag cyklade till Sverige för kärleken skull, va?
Du cyklade till Sverige för kärlekens skull?
Ja. Jag hade en annan val, hade jag inte.
Konstnären P.K. som han kallas kom cyklandes till Sverige och Borås på 70-talet på jakt efter sin stora kärlek. För att göra en väldigt lång historia väldigt kort så är P.K. från början en lågkastig pojke från djungeln i östra Indien som hade en mycket hård uppväxt i kastsamhället. I femte klass spådde byns astrolog i ett palmblad att han skulle gifta sig med en flicka som inte kom från stammen. Inte från distriktet, inte från provinsen, inte ens från landet. En dag när Piquet hade blivit äldre och på märkliga sätt framgångsrikt lyckats att arbeta sig fram som gatukonstnär slog profetian plötsligt in. Och han träffade Lotta från Målsryd utanför Borås. Som i sin tur som liten hade drömt om att träffa en elefantpojke från Indiens djungler. Och nu var där för att leta efter honom. Jag vet att det här låter som en saga, men den är sann. P.K. och Lotta blev kära och umgicks nära med varandra. Ända tills det var dags för Lotta att åka hem västerut igen. Efter cirka 1,5 år stod det inte P.K. ut längre utan satt sig på cykeln med riktning Borås. Och eftersom det här programmet handlar om cykeln så är såklart min fråga till honom: vad hade du för cykel?
Det heter rally på engelska.
Heter det rally på engelska?
Rally. Det är en sån här indisk cykel.
Okej, var den bra då?
Nej, de hade ingen växel.
Hur lång tid tog det för dig att cykla allt det där?
4 månader, 3 veckor cirka.
Cyklar du hela vägen?
Ja, cykel var hela tiden, men jag lastade cykel ibland. Liftade också.
Har du kvar den cykeln som du cyklade på?
Nej, min vän. Inte en cykel. Det var första cykel. Jag bytte cykel i Kabul. Första cykel. Sen jag gick Kandahar. Sen jag har varit i Iran. Sen Iran har köpt en annan cykel. Så det är inte samma cykel. Första var domcykel också.
Fick du ont i röven då?
Förlåt?
Fick du ont i stjärten?
En gång till.
Fick du ont i rumpan?
Himla ont. Jag kunde inte sitta på toaletterna.
Skulle du rekommendera folk att cykla?
Nu, det kan jag inte rekommendera. Jag kan inte tillåta mina barn att cykla till Indien. Knappast jag kan tillåta inte mina barn att cykla till Göteborg heller. Så det...
Men du är fortfarande ihop med din fru?
Och klart. Aldrig det är.
Vad bra.
Ja, men det är inget tvivel på det.
Nej.
Jag har 2 barn också, de är stora. Vet du. Du vet, en kvinna man kan älska mer än 1000 sätt, vet du va? Så jag kanske älskar det på ett sätt i början. Nej, nu har vuxit i den älskande vägar, har vuxit mer.
Hur många sätt älskar du på nu då?
Det går inte att räkna. Samma som du kan inte mäta universum hur många stjärnor det finns, va?
Men man kan då alltså säga lite grann att du har ett cykeln att tacka för din kärlek då?
Ja, men det var rätt för det sagt.
T. Ting gästas idag av Peter Plundke, leksakskännare och grundare av det svenska höghjulingssällskapet.
Sen kommer ju nästa period när cykeln verkligen får ett stort lyft, och det är ju då när höghjulingen kommer. Och det är alltså, man kan säga så här, att cykelintresset dog då för andra gången runt 1870-71. Sen var det ganska tyst i nästan 10 år tills industrin utvecklades i Europa och man kom på att man skulle kunna fabrikstillverka cyklar. Och då började man göra de här höghjulingarna som då är maskinellt gjorda och väldigt smäckra i formen, och de försågs också med gummihjul, genomgjutna gummihjul. Och de här cyklarna blev oerhört dyra att köpa, och anledningen till att man då gjorde dessa höga hjul, det är ju för att ju högre hjulet är, desto snabbare kan man ta sig fram. I princip, om man inte har motvind naturligtvis. För att man hade inte kommit på systemet med att man kan växla ner hjulet med hjälp av en kedja. Så att man gjorde cyklarna högre och högre och högre, och ända upp till 60 tum, det är alltså 1,5 meter. Mer än 1,5 meter. Mm. Och cyklarna skräddarsyddes då efter den kroppslängd man hade. Och jag är ju då själv 186 centimeter, och då idealstorleken för mig, det är 54 tum.
Jag har läst att man kunde komma upp i 40 km i timmen på en sån här höghjuling. Hur fort tror du att du har cyklat?
Ja, det kan man säkert göra, och ibland går det alldeles för fort, speciellt ner för backen, så att nog kan man komma upp i 40 och ännu mer skulle jag tro.
Och sen är det då lite farligt att bromsa, för det är någon slags...
Det går inte att bromsa.
Skedbroms heter det. Vad är det, någon pinne man ska...
Ja, alltså på framhjulet så sitter det då en liten sked som man via ett handtag bredvid när man håller styret, man trycker in den och kan bromsa, men det går inte att göra. Det är helt omöjligt. Därför att gör man det slår man runt omedelbart. Och det gjorde jag på Slussen en gång, alldeles vid Djurgårdsfärjan. Lätt sagt, jag bromsade inte, att mitt skosnöre fastnade i navet. Så jag slog runt och bröt handleden. Men,
hade du tur nästan, skulle man kunna säga, att det inte blev värre.
Det enda sättet att bromsa är att man försöker hålla emot på pedalerna. Okay. Men tappar man pedalerna, då är det lite svårt att fånga upp dem. För pedalerna går ju runt i en rasande fart. Så att man måste beräkna vad man har framför sig när man släpper fötterna från pedalerna. Och är det väldigt brant nedför, då finns det en metod som kallas för legs over handlebar. Den rekommenderas i den stora cykelboken som gjordes i England på 1880-talet. Och det är för att då slänger man upp benen över styret, så man sitter med dinglar med benen ovanpå styret. Och det finns en anledning till det, därför att kör man på ett hinder, en sten eller någonting, då kastas man av cykeln, men man fastnar inte i cykeln, utan förhoppningsvis så hamnar man framför cykeln. Har man benen under, ja, då trasslar man in sig i cykeln och då slår man sig väldigt ordentligt.
Vi pratar om höghjulingar, men det har ju också funnits en låghjuling. Minns ni minicykeln? Ja, den dök ju upp på 60-talet. En stadscykel som gick att vika ihop på att ställa i garderoben eller lägga i bagageutrymmet. Ändå kortlivad modefluga. Men faktiskt, på förra årets cykelmässa Två hjul presenterades en ny stadscykel med småhjul och stor packbox. 1982 blev det en smärre revolution. Det var då plastcykeln Itera presenterades.
Det är statliga Vilhelmina Plast som ska legotillverka cykeln åt konstruktionsföretaget Itera från Göteborg. Redan efter något år tror ägarna av Itera att 300 000 cyklar ska tillverkas i Vilhelmina. Betydligt fler än Monark Crescent idag tillverkar. Plastcykelns stora fördel är nämligen en mycket rationell produktion.
Formsprutade delar skulle ge lågt pris. Pressen var positiv och det var helt regionalpolitiskt rätt med fabrik i Norrland. Men efter 3 år och bara uppåt 20 000 tillverkade cyklar var det slut. Restlagret av hjul användes till hästsulkys. Varför? Ja, den var kanske för dyr till att börja med ändå. Och så var den lite svajig utan fotbroms och några saker behövde rättas till. Och så var den tung, 19 kilo, och många tyckte den var ful. Idag har den förstås ett stort samlarvärde.
Hur tycker du att en bra cykel ska vara?
Det spelar inte så stor roll hur cykeln ser ut. Huvudsaken är att den fungerar. Fram- och baklyset till exempel. Lås. Broms. Mm. Ringklocka. Mm.
Annars kan man ju tro att man nu måste ha 14 olika cyklar för bara vanligt vardagsbruk. Mountainbike för landet, jättesnabb för asfaltsträckan till affären, mångväxlad för backen till jobbet, ful och sliten för att kunna parkera stöldsäkert i stan och så en med pakethållare till semestern. Själv har jag faktiskt en vanlig treväxlad med stora hjul, bred rumpvänlig sadel och korg och pakethållare, inköpt begagnad. Men den känns ju som en raritet. Cykelmässans dyraste år 2008 hade varken pakethållare eller högt styre. Men den vägde ju bara knappt 6 kilo. Den heter Scott Addict Limited och är din för 94 995 kronor. Och den går säkert hur snabbt som helst. Ja, det kanske inte riktigt passar min plånbok och säkert inte några tonåringars. Vår reporter Bo Sjökvist har hängt med några unga för att höra vad som gäller med cyklar idag.
Vad gör du nu då?
Jag sätter på det nya däcket.
Det är ju stort sett omöjligt att få upp på. Det tog väl typ en halvtimme förra gången.
Har ni inget tålamod?
Man blir väldigt arg när man inte lyckas med att meka saker.
Det är ju sånt som går så lätt i vanliga fall. Men det här däcket är ovanligt hårt.
Vad ska ni göra med den här cykeln då? Den hänger i taket här.
Ja, det är V-partiet som ska på ordentligt och byta framdäcket. Och där, sen är den klar. Och en broms ska på också. Sen är den klar.
Men det är mycket så här fixa och dona när det gått sönder. Alltså att komma hem och meka och sådär eller?
Jo, och gärna efter man har varit ute och kört, även om inget har gått sönder, skruva isär och gör rent delarna ordentligt så att det inte slits så mycket som man behöver byta.
Gör ni det då?
Ja, inte så ofta, men ibland. Plus att det nästan aldrig går bra när vi mekar.
Varför gör du inte det då?
Det vet jag inte. Vi har otur.
Jag befinner mig i en villakällare på Hisingen i Göteborg och ser på hur två niondeklassare vid namn Johan Solberg och Oskar Lundqvist försöker få dit de sista delarna på en så kallad dirtbike som de byggt själva av gamla avlagda cyklar. Den hänger upphängd i taket och färgen svart och vit har precis torkat. En dirtbike är en avskalad och mycket lätt cykel som är gjord för att cykla i terräng, tuffa banor och att hoppa med.
Det är kul.
Vad är det som är kul?
Att känna att vara i luften och känslan när man gör något nytt trick eller något sånt. Man får typ en adrenalinkick ibland och sånt.
Cykelintresset och cykelsporten har ökat lavinartat under de sista åren. Och det som är populärast bland unga just nu verkar vara just dirtbikes. Viktor Böhm säljer cyklar i en affär i Göteborg.
Ja, det har väl blivit lite som en innefluga helt enkelt bland ungdomar. Det är något som de tycker är coolt och häftigt helt enkelt.
Hur ska de se ut då? Vad är det som gör den till en sån cykel liksom?
Det som gör cykeln till en dirtbike är som sagt en slopade med slopat överrör. Kortare hjulbas. Det är en ganska rejäl gaffel fram som är både luft- och fjäderdämpad. Så du kan ställa in gaffeln efter vad du väger. Som gör att den dämpar perfekt efter som sagt hur mycket du väger själv då. Hydrauliska skivbromsar bak och fram så det går olja mellan bromshandtag och ok. Dubbelbottnar är ganska kraftiga rejäla fälgar som tål och landas hyfsat hårt på. Med lite kraftigare bredare däck då, som hjälper till att dämpa fallet också. Det som styr lite en dirtbike är också växlarna. Så du har, istället för tre växlar som du har på mountainbike fram så har du två. Och ofta har du bara en växel fram på en dirtbike. Och sen har du alla växlarna bak istället. Ja, det är väl det som utmärker en dirtbike från en mountainbike som sagt.
Men det här är ingenting man cyklar långt på liksom?
Det kan man göra också, men ska man cykla längre sträckor så ska man ju välja mer standardcykel. Det blir ju lättare att trampa.
Men har folk verkligen råd? För det är ju väldigt mycket pengar, alltså, tänker jag. Det är 8000 för en cykel, liksom. Men det...
Ja, det, tittar man på mountainbikesidan så finns det mycket runt 6000 kronor. Så 8000 spänn för en dirtcykel är inte jättemycket pengar. Det är klart, ser man till pengamängden så är det mycket pengar. Men ser man hur mycket cykel du får för pengarna så är det inte jättefarligt.
Men tänker du så att de går sönder hela tiden också?
Ja, köper en cykel för 8000 så då håller den rätt bra. Sen beror ju alltid relativt hur du tar hand om cykeln och hur du kör. Och, ja, man måste ju köra... Man kan inte köra hårdare än vad cykeln tål, så att säga.
Jag har tre kompisar som har böjt och knäckt ramar.
Man landar efter ett hopp, sådär.
Ja, det har varit ganska dåliga ramar då.
Vad händer när man cykeln går sönder? Vem köper en ny cykel?
Det är till en? Föräldrarna. Om man inte har råd att betala själv då.
Gör de det hela tiden? Köper de en ny cykel?
Ja, de blir ju inte glada, men det får de ju.
Vi hörde Johan Solberg, Oskar Lundqvist och Viktor Böhm snacka om dirtbikes.
Detta om detta. Men medaljen har också en frånsida. Det där ringlande banden av cyklister blir inte bara allt längre. Det blir också allt bredare. Ibland fyller det hela vägbanan. Kära cyklister, vi får inte åka i bredd. Vi får inte åka i bredd, förstår ni. Hur sällskapliga och trevliga vi än är av oss.
Ja, i Ting pratar vi alltså idag om cykeln. Och vår gäst Peter Plumke ser vi ofta värdera leksaker i antikrunda. Men du samlar alltså även på såna här gamla cyklar. Har du bara såna här gamla, så att säga? Eller har du nyare cyklar också?
Ja, oja, jag använder modern cykel i stan. Jag tycker cykeln är ett fantastiskt fortskaffningsmedel. Och jag läste någonstans i någon tidning alldeles nyligen att cykeln är otroligt inne. Mm. Men jag tror att cykeln alltid har varit inne, utom en kort period när bilen kom. Alla de här överklassmänniskorna som hade mycket pengar, de satsade på cyklar på 1880-90-talet. Och de avbildas gärna hos fotografen med sin stolt ägande cykel. Men sen när bilarna kom, då hoppade de här människorna av och skaffade sig fina bilar istället. Mm. Men sen kom cykeln tillbaka och det är ju en fulländad uppfinning. Jag anser nog att det är en av de absolut viktigaste uppfinningar som har gjorts någonsin. Och den kommer att få ännu större betydelse i framtiden. När oljan tar slut så kommer vi nog bli hänvisade till cyklar. Och i vissa länder kan man ju inte längre ta sig fram med bilar. Jag menar, titta på de storstäderna ute i Europa, Paris, London, New York. Det går ju inte att ta sig fram snabbt och effektivt med motorfordon längre. Utan i New York har ju de här cykelbuden fullt upp att göra. För de kan ju leverera ett paket på en bråkdel av den tid du skulle ha tagit att köra ut det med en bil. Så att jag menar, det finns ingenting som man kan hitta negativt med cykeln.
Tack så mycket, Peter Plumke.
Tack
själv. Cykla lugnt. Glöm inte att titta på vår hemsida sr.se/p1/ting så får ni se hur fin vår gäst Peter Plumke är i Svenska höghjulingssällskapets egen cykeldräkt. Själv tycker jag att cykling gör man upprätt så att man kan se långt och bli nyfiken på vad som döljer sig där bortom. När man cyklar upptäcker man att kartor är alldeles för små och platta för att visa verkligheten. Det där utrymmet som finns emellan två bilvägar räcker enligt kartan och bilpassagerarblicken bara för en åker eller högst två. Men tar man sig dit med cykel hittar man alltid en grusväg som visar sig leda till flera bakom första bästa krön. Helt nya områden med byar, liv, ekosystem och uppförsbackar viks plötsligt upp ur tillvarons mystiska väggbildningar. Ting är slut för denna gången. Tack för alla tips och fortsätt gärna skicka till ting@sr.se. Och glöm nu inte att planera cykelutflykterna så länge. Ting görs av Karin Jansson, Malin Holgersson, Bo Sjöqvist och mig själv, Neta Normo. Vi hörs!